Den 6 oktober var jag här på gudstjänst. Så fantastiskt att se alla scouter och ledare och få vara med. Och ni vet, jag tillhör de som brukar sitta på samma ställe varje gudstjänst. Så jag satt där nere och så stod vi upp när scouterna kom in. Och det tog nästan aldrig slut med scouter. Det var ju det som var så häftigt att få vara med om det här. Vilken enorm tacksamhet jag kände och känner. Och vilken glädje över allt engagemang. Jag njöt i fulla drag av det. Och så texten om lagarbetet som förde den lame mannen till Jesus. Genom det här uppbrutna taket, ni vet. Det var en klockren text och utläggning. Mannen möter Jesus och det förändrar verkligheten för honom. Det förändrar hela hans liv. Och när jag satt där så fick jag flashbacks på min söndagsskoletid. Det bara kom. Och det var ju den här berättelsen då med den lame mannen. Vi hade en fantastisk söndagsskollärare, farbror Damet hette han. Och det var ju rätt så mycket sandlåda, flanell och graf och så. Men nu hade han bestämt att vi skulle ha ett projekt på 3 gånger. Och det var ju, kan man säga, att han var rätt långt före sin tid med projekt i söndagsskolan. Så vi fick ju bygga upp hela det här lilla samhället med huset. Och det gjorde vi. Och nästa söndag så frågade min mamma, ska vi gå till söndagsskolan idag? Ja, det ska vi. Vi måste bygga färdigt. Och när vi hade byggt färdigt så kom ju den här texten till oss. Och så ställdes vi inför det här. Nu måste vi faktiskt göra sönder det vi har byggt upp. Allt det här tänkte jag på. Men sen så blev det ju så bra och en sån feel good känsla över det. Att han fick möta Jesus, blev nerfirad. Ja, i den första delen av predikan idag så kommer det med berättelser om människor som har fått möta Jesus i ögonhöjd och hur det påverkade dem. Vi kommer att få möta en kvinna och hennes kämpande tro. Del 2 handlar om nutid och då kommer vi att få möta den kriminelle rapparen. Det blir ju en helt annorlunda pryl. Det är skillnad på texter och texter i Bibeln, skulle jag vilja påstå. Några är ganska teoretiska och man behöver läsa flera gånger för att liksom haja vad det står. Och ibland så gör man inte det i alla fall, men det får vi leva med, tycker jag. Särskilt är det Paulus långa utläggningar. Han är ju helt briljant i många sammanhang, men ibland så virar han in det så pass man behöver sitta länge för att förstå. Men den här texten, den är det mycket action i. Och här hamnar vi i en människas svåra verklighet. Det är en kvinna som lever i en svår situation. Vanliga läkare hade hon gått till. Vårdcentral hade hon bytt förmodligen. Och hon hade gått till en och annan kvackare också. Hon hade lagt alla sina pengar på det här. Och det var kanske inte så mycket pengar hon hade. Men hon hade inte blivit bättre. Snarare hade hon blivit sämre. Medicinskt färdigbehandlad, det var hon. Och hon kunde inte tillbe Gud i templet eller i synagogan, för hon var ju rituellt oren. Kvinnor var ju orena 12 gånger på året. Den här stackars människan, hon var oren hela tiden med sin ständigt pågående mens och mensvärk sedan 12 år tillbaks. Det är faktiskt svårt, tror jag, även för en kvinna att sätta sig in i det. Hur det hade varit. Vilken begränsning i livet hon var utsatt för. Och så hade det hänt väldigt mycket den här dagen. Jesu lärjungar och Jesus hade varit på vandring och det var mycket folk som samlades kring dem och alla möjliga behov som de hade. Nu var de på väg till en synagogföreståndares dotter som var svårt sjuk. Och det är då som kvinnan ser sin stora chans, sin möjlighet. Hon är mycket väl medveten om att hon enligt Mose lag orenar de som hon fysiskt kommer i kontakt med på olika sätt. Men hon sträcker ut sin hand och rör vid Jesu mantel. Tänk er det. Mitt i vimlet så gör hon det här. Och då frågar Jesus, vem rörde vid mina kläder? Och lärjungarna som finns runt omkring, de säger så här. Du ser väl hur folk tränger på. Och ändå frågar du vem det är som har rört vid dig. Och jag skulle tro att en och annan av lärjungarna himlar med ögonen också. Och det är ju någonting som man kan ta till när man tycker, ja, det där är ju helt befängt. Kan ni höra lärjungarna hur de muttrar lite grann över det här? Jesus är inte alltid lätt att förstå sig på. Kanske är deras blodsocker lite lågt. De har nog haft lite dåligt med mat och det oregelbundet har det blivit den här innehållsrika dagen. Men kvinnan är och blir befriad från det som har plågat henne. Och som hon har kämpat med i alla år. Och så här står det. Jesus såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Jesus säger, min dotter. Det är enda gången som han använder det uttrycket. Och det är väldigt mycket kärlek och ömhet i det. Och helt plötsligt blir det som har varit ouppnåeligt för henne, det blir möjligt igen. Kanske går hon på första bästa café och beställer en stor cappuccino och kan betala. Hon kan sitta var hon vill och behöver inte vara rädd för att hon kommer åt någon människa. Hon kan gå till torget och handla och känna efter på kvaliteten på grönsakerna innan hon bestämmer sig för vad hon vill ha. Jag såg en skylt en gång här i Mellansverige i en sån en ICA-affär vid tomaterna. Där stod det på en liten skylt. Krama mig gärna, men först när jag är din. Men hon kunde ju faktiskt ta på det här, för det var ju en helt annan tid just då. Och så kunde hon gå till synagoga. Hon kunde be, hon kunde visa sin tacksamhet. Alla världens möjligheter öppnade sig äntligen för henne. Ja, här försvinner kvinnan ur vår historia. Och det är också en feel-good händelse som får följa med oss hela livet. Nu ska vi ta oss till vår samtid. Vi möter en man som har skrivit boken Bara ljuset kan besegra mörkret. Han växte upp i Bagarmossen i Stockholm. Blev mobbad som barn ganska kraftigt och även under ungdomsåren. Det skapade ett utanförskap och gjorde att livet blev destruktivt för honom. Det fanns mycket hat, alkohol, vapen, våld, grov kriminalitet, kokainpåsar och fängelsestraff. Det fanns mycket ångest i hans liv och ständigt en kamp mellan liv och död. Samtidigt var han ju frontman i den här gangsterrapgruppen Kartellen. För övrigt ett fantastiskt bra namn när vi vet att knarket flödade fritt. Artistnamnet var Sebbe Stax. I minst 10 år så höll han på med den här verksamheten. Så mötte han Jesus. Han fick ta emot nåd och förlåtelse för första gången i sitt liv. Det förändrade allt. När alla band klipptes av till mörkret så kunde han kliva in i sitt nya liv som en helt fri man. Sedan dess har han fått varit en förebild för dem som levt i samma mörker och i samma rädsla. När jag läser och lyssnar på Sebastian Staxe, som han heter, så är likheterna med Bibelns Paulus ganska slående, tycker jag. Vi har hört om när Jesus mötte Saul, som han hette då, men som blev Paulus, på vägen till Damaskus i en dramatisk omvändelse som han fick vara med om, som var radikal. Och som varade i minst 3 dagar. Paulus blev apostel, förkunnare, församlingsplanterare, distrikts- och missionsföreståndare i ett, brevskrivare. Han rörde sig i Medelhavsområdet och var ständigt på språng för att sprida evangeliet till så många som möjligt. Man skulle ju kunna säga att hans CV är ju inte att leka med. Och så tittar vi på Staxet. Så finns det mycket vilja, kraft och driv att göra Jesus Kristus känd och trodd. Han har skrivit böcker, han har skrivit artiklar, han har gjort en film som nyligen visades i Sveriges riksdag. Han har varit med i magasins och intervjuprogram, drivit tältkampanjer. Det är ju ändå noterbart att han kan samla så mycket folk i tältmöten som vi ju har lagt av med för länge sedan. Men Sebastian Staxe med flera kände att det var det han ville göra. Det var det han var kallad till bland annat. Och så har han varit flera resor till Ukraina också. Ja, han syns och hörs den här killen. Men han har ju också något att säga. Ja, likheterna finns väl onekligen. Att det finns fog med att jämföra honom med Paulus. Jag vill läsa några rader som Staxe skriver om sitt nya liv. Och det är, tycker jag, väldigt tänkvärda rader. Nu för tiden vaknar jag vissa dagar och gråter av tacksamhet över det liv som jag har fått. Jag ser på mina sovande barn som vilar i trygghet. Jag ser i min frus ögon att de är befriade från oro. Och jag ser mammas och pappas blickar som vittnar om den frid de har fått i sina liv. Tack vare att jag blev räddad. Man kan inte få en sån här gåva helt oförtjänt, bara av nåd, utan att fyllas av en enorm tacksamhet som i sin tur genererar en längtan av att göra gott. En längtan av att få se förvandling i många fler människors liv än bara mitt. Bibeln säger att det som du har fått som gåva ska du ge som gåva. Och därför så arbetar vi för att sprida hopp i ett land som översköljs av mörker. Slut på citatet. Nu är vi här, vi alla som finns i kyrkan idag, med vår verklighet. Det liv som vi lever, det som vi bär på. Och det kanske ibland hindrar oss från att leva det liv som vi innerst inne skulle vilja leva. Det finns kanske drömmar, det finns kanske någonting mer som vi skulle vilja ha i vårt liv. Det kan vara så att andra människor har upprepat omdömen om oss som sen har blivit självuppfyllande. Så vi tror att det är sån här som jag är. Men det kanske finns andra sidor också av mig. Vi kan ha blivit förminskade av andra människor som har använt dig och mig för att klättra på för att själva kunna fungera. Att röra vid Jesus, att möta Jesus, det gör vi nog genom att sätta ord på det som vi behöver. Herre, jag behöver din kraft idag för att kunna vara den människa jag vill vara utan begränsningar av oro och ångest. Herre, hjälp mig att växa och utvecklas och få känna befrielse och glädje igen. Herre, led mig på den här vägen som är bra för mig och de som jag har runt omkring mig. Herre, rör vid mitt hjärta. Jag har så svårt att känna det som jag kände tidigare. Jag har bara kört ner huvudet och gått vidare i allt för högt tempo. Ge mig frid och ro. Herre, öppna mina knutna händer. Kan du höra att Jesus säger till just dig och mig, min dotter och min son? Tänk så mycket kärlek, ömhet och hopp det ligger i det här. Amen. Herre, tack för de möten som vi har läst om. Och Herre, tack för de möten som vi får göra. Vi får be för varann. Vi får känna att det här med att vara i församlingen, det är verkligen ett lagarbete. Tack för att du ser på oss med den här kärleken som kanske är svår att fatta, men den finns. Var med oss alla, Herre. I Jesu namn. Amen.